Jag brukar inleda den här podden med att berätta om något personligt. Något jag varit med om, som också huvudpersonerna i podden kan identifiera sig med. Men den här gången är det svårt. Det handlar om att förlora sina föräldrar. Jag vet hur det känns att nästan göra det. Att gå omkring i sjukhuskorridoren och inte veta om pappa fortfarande lever eller om han precis dött. Att ligga vaken hela natten och med tankekraft få telefonen att inte ringa. För ringer den betyder det bara en sak. Att han inte längre finns. Det vet jag hur det känns. Men jag vet inte hur det känns när telefonen väl ringer. När samtalet kommer. Din pappa har dött. Jenny och Lotta Sundström har fått det där samtalet 2 gånger. Först när deras mamma dör i cancer och sen 3 år senare när också pappan dör i cancer. När det här händer är Jenny och Lotta 14 och 20 år gamla och föräldralösa. Du lyssnar på Det här hände och jag heter Ann-Katrin Granroth. Jenny och Lotta har en fin barndom. De växer upp i Nykarleby tillsammans med sin mamma Carita och pappa Gunnar. De har ett nära förhållande med sin mormor och till familjen hör också en hund. De tillbringar mycket tid ute på sommarstugan dit också kompisarna får komma hur mycket de vill. Jenny gör som de flesta småsyskon brukar göra. Hon springer mest efter sin stora syster Lotta och hennes kompisar.
Och jag var ju ännu ganska, eller som liten, då är ändå 6 års skillnad, så jag kommer ju ihåg jättemycket av Lottas kompisar som var där, men att jag var ju kanske mest ändå där med dem, och så det med mamma och pappa. Så det är faktiskt en jättefin barndom, så det var vad man minns. Och liksom mamma och pappa var ganska olika, att pappa var nog han där med jättemycket humor och liksom, och mamma var kanske mer lugn. Men jag tror hon behövde ha den som bara den lugna för att just i och med att pappa var mer sådär, ska man säga.
Och han var den där som var kanske mer empatisk och mamma var ganska som så det att redan i tidig ålder så skulle vi börja bokfrissa tider själv och tandläkaren. Hon var väldigt så det noga med att vi skulle lära oss till klara oss själv.
Visade självständigt. Men ändå jätte liksom varm. Och så där tyckte jag nog att hon var, och jag var ju med, jag var ju mammas flicka. Så jag var nog jätte som nära med mamma. Och Lotta var då pappas flicka. Och vi båda, Lotta är jättelik pappa till, på alla sätt, medan jag nog är mer lik mamma, både till utseende och kanske sättet.
2007 flyttar familjen till ett större hus och systrarna får äntligen egna rum. Deras nya grannar har också barn i samma ålder som Jenny. Och flickan i huset är Jennys bästa kompis. De där grannarna ska i framtiden bli viktiga personer, både för Jenny och Lotta. När vi pratar om barndomen är det de där små vardagliga sakerna familjen gör som fastnat i minnet för Jenny och Lotta. Till exempel att veckohandla i den närliggande staden Jakobstad.
Bästa grejen att man fick en glass på vägen hem.
Och jättenoga med det här rutiner. Att alla dagar så skulle man som sitta ner tillsammans. Äta mat och prata om sin dag. Och helgen var det alltid lite godare mat. Och det var ju inte fredagsmys då, utan det var ju på den tiden var ju mer att man hade lördagsgodis. Och det här satt och tittade på Disney-dags och allting tillsammans.
Och jag var ju, när jag var liten och så var jag tyckte om att pyssla. Och mamma var precis likadan, så mycket sånt. Och sån där pärlarbeten och sådant gjorde vi ju mycket. Och pappa var ju med kanske så det att vara ute i naturen just då. Och sådär. Hon var både jägare och snickare och sådär.
Och fiska på sommaren och hösten och vintern. Så vi har varit med mycket på sånt också.
Mycket båtliv.
Så. Jenny och Lotta lär sig mycket av sina föräldrar under uppväxten. Saker de kommer att behöva senare i livet.
Många gånger då Lotta och jag sitter och funderar just på livet eller vad man ska säga. Så har vi nog inte konstaterat många gånger att vi har nog som hade jätteturen med han uppväxt vi har haft. För att vi var nog ändå så pass jättenära med mamma och pappa och liksom hade en fin barndom på det sättet. Mm. Trots allt som har hänt sedan.
När Jenny är 11 år gammal och Lotta 17 har deras mamma bestämt sig för att byta yrke. Hon har jobbat inom äldrevården i många år och studerar nu till sjukskötare. Men hon mår inte bra. Hon är stressad och har ont i ryggen. Hon söker hjälp för ryggen men får bara höra att det hör till. Att den som jobbat inom äldreomsorgen i 20 år ska ha lite ont i kroppen. Men värken blir bara värre och värre.
Och hon åt mycket värkmediciner för sin rygg och så plötsligt så fick hon jättehög det här CRP och så fick hon hög feber och hamnade in på sjukhus. Och det var egentligen då som de märkte att någonting är ju rejält fel. För att hon hade jättehöga, alltså alla värden var helt fel.
Mamman blir inlagd på Vasa centralsjukhus och där får hon veta att läget är illa. Hon har drabbats av cancer i bukspottkörteln. En mycket svår cancer eftersom den ofta upptäcks allt för sent. Att det är cancer vill hon ändå inte att Jenny och Lotta ska veta. Hon vill att de ska fortsätta leva sina liv och gå till skolan. Hon ber därför pappan att inte berätta något för dem.
Men alltså pappa berättade ju fast inte han fick. Så alltså han bröt ju ihop för han var en sån människa så han hade jättelätt i tårar. Mm. Och är ju egentligen det empatiska har vi ju lärt oss från pappa. Mm. För att han visar alla känslor.
När pappan berättar har mamman varit på sjukhuset i 2 veckor. Under tiden har systrarna besökt henne så ofta de kan.
Vi var nog dit ofta och hälsa på. Mm. Hon fick ju ganska snabbt, då hon hade kommit in på sjukhus så fick hon ju propp i benet. Så att hon hade ju det här benet i högläge och allting. Och ganska fort så slutade hon gå för att hon är oförsjukt helt enkelt. Att man märkte nog att hon stålsatt sig nog riktigt då vi kom dit. Att hon la nog på en fasad som var väldigt... Hon måste nog ha varit helt slut efteråt. Mm. För att det tog nog all kraft till liksom vara... För hon ville ju inte visa hur sjuk hon var.
Nej.
Så att pappa visste nog mera än vad vi visste.
Ja.
För han tog ju sjukledigt från jobbet direkt då det här hände. Så han kunde fara dit på dagarna och vara med henne där.
Efter bara 3 veckor... står det klart att mamman inte kommer att klara av cancern. Den har spridit sig och finns nu i nästan hela kroppen. Läkarna beslutar att hon ska få komma hem så hon kan dö i lugn och ro. Men mamman hinner aldrig hem. På natten, dagen för hemfärden, får de istället ett samtal från sjukhuset. Det är Lotta som svarar i telefonen.
Ja, att det här att nu är det bråttom, att kom så fort ni hinner. Och så vi hoppade egentligen direkt i bilen och så får vi via mommos och tog med mommo.
Mm.
Och det här, men att vi hann ju inte dit.
Nej.
Att hon hade nog dött kanske en halvtimme efter att vi hade ringt.
Ja, jag minns inte om det var för, jag minns att det var inte jättelänge ändå efter.
Mm.
Men hur som helst så sa det ju nog att människor... tycker om att dö själv.
Jo,
så de sa ju nog att vi inte som ska känna som hard feelings för här, utan att orsaken är att vi är där. Så.
Jo,
så. Och de hade ju lagat det så där fint i det där rummet ändå, hade tända ljus och så där.
Mm.
Så. Men jag minns nog att jag hade jättesvårt att kunna liksom gå in dit.
Mm.
Att när man såg henne ligga på sängen, att jag var nog som på väg att liksom svänga i dörren, men mommo stoppade mig då och sa att du behöver nog vara med liksom för att Att det är viktigt att se.
Det är nu alltså bara 3 veckor sedan deras mamma åkte in till sjukhuset med ryggont och feber. En alldeles för kort period för att hinna förbereda sig på att förlora sin mamma.
Och i det åldrar vi var, du var 11 och jag var 17.
Mm.
Och, nej, vi var inte förberedda alls.
Nej.
Och det var ju den här årstiden som det hände.
Ja, 20 oktober.
Ja,
jag har tänkt som i efterhand och många gånger på pappa och liksom hur han måste ha haft det, att liksom förlora sin livskamrat, att usch vad hemskt för han, och han, inte hade ju han alls heller hunnit förberedd sig, att han var ju nog helt sönder han, och det var nog jättetungt för oss allihopa, och Och jag minns bara, som i efterhand har jag tänkt på hur jättekonstigt det var liksom att pappa faktiskt kunde ha kört bil och klara av att köra dit till Vasa.
Ja.
Liksom, och veta att mamma var så dålig och allting.
Mm.
Att sån där, det där praktiska man börjar tänka på sedan när man blir äldre och funderar att men herregud, att hur orkar han?
Jenny och Lotta pratar aldrig med sin mamma om döden när hon fortfarande lever. Hon vill helt enkelt inte utsätta dem för sånt prat. Men när hon är ensam så skriver hon brev.
Men dem hittade vi ju som först i efterhand i den väskan vi tog hem från Vasa. Mm. Efter att hon hade död så hade hon lagat brev åt både mig och Lotta och mamma och pappa. Så vi fick varsitt brev med oss hem. Så hon hade nog som skrivit, jag nog var åtminstone 3 sidor och jag har nog såklart kvar en att liksom läsa. Läser ibland om man har jobbigare tider och sådär.
Mm.
Och där hade hon nog liksom skrivit allt om som skolgång och liksom pojkvänner och liksom allt sånt. Att, att hon såklart var jätteledsen att hon inte skulle hinna liksom se oss växa upp. Och just att mig hade hon funderat mycket på det här att se vad jag väljer liksom för yrke sen och allt sånt. Mm. Så jag tycker inte att man fick som ändå hade jag avslutat, men vi hann ju förstås inte.
Nej.
Inte, så det får ut vad vi skulle vilja säga.
Mm. Ja, jag stod ju som, för hon hade nog inte en, mamma hade jättemycket humor, men hon var mer en sån det som funderade länge, och så mitt i att hon sa någonting så var det som det var så kul så att allihopa vek sig. Alltså hon hade ganska avancerad sarkasm i kämten och
ja.
Så det här breven var som både jättedjupa, men så var jag också som det livs, eller som det, att man ska, vad man ska tänka på i förhållanden och sånt, att jag vid första slag i soffa då, att det bara så ifall att man skulle ha någon pojkvän som är elak.
Och åt pappa hade hon ju skrivit mycket liksom att, och nu har flickorna bara det att nu far inte ut med snöskoten på tunn is eller svag is och allt sånt, att väldigt sådär liksom allvarlig men ändå sådär skämtsam.
Efteråt blir det begravning. Det är en riktigt kall höstdag i oktober 2008 och kyrkan fylls av folk.
Jag minns bara då vi satt i kyrkan och för man blev som, man var som i sin egen bubbla, man uppfattade inte att det fanns folk runt omkring en. Och då begravningen var slut och man skulle gå ut som efter kistan och då vi gick där och jag tittade runt mig och så, alltså var mycket folk.
Mm.
Att jag minns bara att jag fick en chock. Alltså kyrkan var full av folk.
Mm.
Men det hade ju inte hänt. Alltså det är ju en liten stad det här. Och det hade ju inte hänt något sådant förr.
Nej.
Egentligen. Nog kanske någon, men inte som... För mamma hade ju jobbat inom åldringsvården länge. Så hon kände mycket folk. Och mamma kände massor med folk. Och så förstås många kände ju oss och ville komma på begravningen. Mm. Så att det var... jättemycket folk.
På minnesstunden hålls tal och många pratar om mammans ålder. Att något sånt här inte borde hända en så ung människa.
Ja, hon hann ju inte liksom ens full 45.
Nej.
Så hon var ju nog som alldeles för ung.
Mm.
Och här minns jag nog som just att man hörde mycket folk säga här liksom också i kyrkan att hon var ju alldeles för ung. Men det var nog... Men jag tycker inte att jag... Men jag var ju förstås så liten på din mamma. Så jag minns nog väldigt lite av egentligen. Men just det bara sen när vi skulle lägga ner kistan och allting. Att det var nog jättekallt väder. Och just det, jag minns pappa att han var ju nog jätteledsen. Men att vi höll oss nära varandra hela tiden. Och tog stöd av varandra. Så ändå har man överlevt i alla fall.
Hela livet har systrarna umgåtts mycket med sin mormor. Men efter mammans död blir umgänget ännu tätare. Mormor har nu förlorat både sin man och sitt enda barn. Tillsammans med sin mormor och pappa försöker systrarna ta sig igenom sorgen. Men det är tungt. Jenny drabbas av magkatarr och även pappan får ont i magen. Läkarna tror det är magsår. Men ungefär 3 månader efter mammans död, när pappan åker in på en kontroll för magsåret, kommer ett nytt, tungt besked. Det visar sig att pappan drabbats av ändtarmscancer. Jenny har svårt att ta in att det här händer ännu en gång.
Jag minns ju att jag berättade åt mina kompisar. Jag minns inte som själv just det hur jag reagerade i det ögonblicket, men just det att man skulle berätta vidare. För jag minns som hur absurt jag tyckte kändes just det, att nej, men det kan inte vara sant, att hur är det som ens möjligt.
Det blir fler undersökningar. Och på våren, när Lotta precis fått körkort, hämtar hon sin pappa från Jakobstads sjukhus där han varit på en kontroll för att se hur svår cancern egentligen är.
Så jag kom efter honom till Jeppis då, till sjukhuset, och han steg in i bilen och så sa han att jag hejtna bra det här. Att det är som stadie 3. Och jag minns vi blev så paff båda två. Mm. Så jag började köra då, och så hittade inte vi ut ur Jeppis. Alltså riktigt, alltså vi fick sån blackout båda två. Så jag minns jag sa åt pappa att nu hittar inte jag ut från Jeppis, hur slipper vi ut ur den här stan? Och pappa blev lika paff han också, han bara, nej jag vet inte hur vi hittar ut. Alltså det kom som en sådan chock. Mm. Att egentligen skulle jag behöva stiga ur bilen och ringa efter en taxi egentligen.
Där hemma samlas familjen i köket där de berättar för Jenny hur läget ser ut. De står och håller om varandra och gråter. Pappan är noga med att de ska visa sina känslor.
Han var jättenoga med det, att vi ska säga direkt någonting som känns jobbigt. Att vi får liksom både skratt och gråt åt det här för att livet är för jävligt. Mm. Mm. Så här minns jag nog som att han var noga med. Mm. Och att det var nog som skönt. Och han var nog en jätte, så det är känslostark människa. Så det var nog jätteskönt då han som kunde... Och vis liksom att det är okej att vara ledsen, det är okej att gråta. Mm. För annars vet jag inte hur vi ska orka.
Nej.
Om inte vi ska ha fått vis känslorna.
De bestämmer också tidigt att de ska prata öppet om cancern med människor de träffar. I en småstad kan det annars snabbt börja gå rykten. Något som redan satt igång.
Vi fick höra av en, det var ju då pappad... Då pappa hade varit som sjukskriven en stund efter att mamma hade död, så var det en kvinna som kom och berättade åt oss att nu ryktar sig på stan att er pappa har blivit alkoholist för att inte han är i jobbet nu mera. Och det stämde ju absolut inte. Att saken var ju den att han hade ju som fått cancer.
Mm.
Så vi var väldigt öppna med det då från första början att pappa har cancer och det ser inte så bra ut.
Att få det här beskedet igen, bara några månader efter mammans bortgång, är svårt. I några månader ser det ändå ljusare ut. Pappan opereras och läkarna tror att de har fått bort allt. Men så kommer nästa bakslag.
Men då var ju på nästa återkoll så märkte jag att oj, nej, att vi fick nog inte bort allting, att det har spridit sig till lymfkörtlarna och att nu har han lymfom. Men att här kan man ju få cellgifter för, och att prognosen brukar vara ganska god att man kan leva ganska många år med den här sortens cancern. Men det var ju inte så... I det här fallet. Och att, för att de här cellgifterna funkar inte för honom.
Nej. Jag minns att han sa det just att han hade... För jag minns att jag skulle till frissan och klippa mig. Och så tänkte han att han skulle komma på samma gång. Så att hon skulle få liksom raka bort det. För håret skulle ju falla av med medicinen. Och så sa jag att nej, men inte ska du göra här. Liksom att si sedan. Mm. Och han tappade ut något hår. Mm. Och jag förstod ju inte. För jag var ju som ändå så liten ändå. Att jag sa ju bara, nej men vad bra, då fick jag ha kvar det. Men det var ju... Sanningen bakom här var ju att medicin hjälpte ju inte. Att det funkar inte som det ska.
Livet går ändå vidare på något sätt. För Jenny blir skolan en tillflyktsort.
Jag tyckte nog skolan var skön.
Ja.
På det sättet att man kom som bort en stund. För man visste inte riktigt vad man skulle möta om man kom hem.
Nej.
Att hon mådde just handdagen.
Livet kretsar mycket kring cancern. En vanlig förkylning kan vara livshotande, så systrarna och alla som träffar pappan måste vara friska. Det varnas om svininfluensa och Jenny och Lotta är några av de första som får vaccinet så att de inte ska kunna smitta sin pappa. Pappan är fortfarande noga med att de ska prata om allt där hemma och humorn finns där hela tiden.
Vi skrattade och gråtade om vartannat, för att med den här tarmcancern då kom ju förstås en stomipåse med i bilden också.
Ja.
Och här var ju en sån väldigt pinsam grej till först man satt och åt.
Och för han hatade verkligen.
Han hatade, och han var ju så ung, alltså var han 43 år då han fick stomipåse. Mm. Och han var som, alltså för de som inte har... har haft. Så det kan ju som oftast om man börjar äta så sätter det igång systemet. Så då börjar jag ju låta den här påsen. Och påsen kunde mitt i allt blåsa upp och bli som en ballong. Så det kunde vara att pappa som steg upp mitt i maten. Eller att han kunde säga att vi satt åt. Så han, jag sitter, jag bajsar. Kunde han säga mitt i maten och låta påsen. Och direkt vi hade lagat mat med lök i så blev ju påsen som en ballong. Ja. Och så han bara, ja vi ska släppa på trycket lite. Och så fick han släppa ut luft ur påsen. Och, så att, men humor har nog varit den grejen som har fått oss att komma igenom det här. Alltså att man skrattar åt usligheten och så gråter man jättemycket åt däremellan.
Och han, men han tyckte ju inte om, eller han ville ju ha saker att sysselsätta sig med. Så han snickrar ju och donar mycket i som garage vi hade. Mm. Och så det, han lagade ett skrivbord åt mig under handetiden när han var 20. Mm. Så han hade ju som ändå saker att göra. Så på det sättet tyckte inte jag som att han ändrade så mycket. Att han var ju ändå, han hade humor nära och så det. Och han var förstås trött. Trött var han ju nog, men. Och så började han röjk. Min kär sa riktigt att säga att no, om jag liksom ändå ska dö så då måste jag i alla fall få njuta av någonting i livet. För han hade ju snusat alltid.
Ja.
Och kanske här hade varit något sådant sätt att ett typ bättre sätt då än att röjkta än att ha doss, men så då började jag med.
Ja. Det var ju nog mommo ganska arg för att han började röka. Men man, för var ju, saken var ju den att vi såg ju vart då det gick.
Jo.
Alltså han fick ju som av vissa mediciner så fick han dubbelsidig propp i lungorna. Och han fick, det här ena benet svällde ju upp och blev dubbelt större än andra. För att det var ju de där lymfkörtlarna som var så förstörda. Och så han fick ju som svårt i röd på sig och det här. Så vi tänkte, men att om man vill röjk då, vad spelar det för roll?
Man måste ju få något alltså, gott i livet då.
Ja.
Pappan tvingas genomgå flera operationer på grund av stomipåsen. Han får tarmvred och ärrbildning i tarmarna. Däremellan är han hemma. Lotta har fullt upp med att skriva studenten.
Jag tror jag skrev psykologi den dagen som han blev opererad en gång. Och.
Att du så, blev student?
Ja, det förstår jag inte än i denna dag.
Nej, alltså mitt liksom i all kris och hela. Mm. Ja, när världen bara rasade samman för oss så satt Lotta och skrev studenten.
Ja. Och så jobbar jag lite på sidan om också. Så. Mm.
Lotta klarar, trots allt som pågår där hemma, av alla prov och blir student. Och pappan kan vara med på studentfesten.
Det var jag jätteglad över, för jag var dagen före så såg inte så lovande ut då. För då hade han mått jättedåligt, men han kunde nog vara med.
Ja.
Mm.
Ja, jag minns vi placerade en stol åt han mitt på gräsmattan och så ett bord framför honom så att, som gästerna vi hade fick vandra runt och prata lite med pappa. Och, för inte orkade han ju gå eller som på ett sätt aktivera sig så mycket, men att han var ju med. Och han var ännu sig själv då.
Ja.
Att han inte ändra som på det sättet så mycket då än.
Hösten 2010 börjar pappan må allt sämre. Och när vintern kommer är det Lotta som ansvarar för att allt snurrar på där hemma.
Lotta lagade mat och vi hjälpte så att dammsuga. Men vi fick ju lite hjälp, vi hade ju städhjälp en tid då. Och just att vi fick matleverans och faktiskt en tid fick vi ordna åt oss. Mm. Så att vi som skulle ha lite lättare. Så det. Men annars var ju nog Lotta och jag som var och handla och allt sådant.
Mm. Och han hade dåligt samvete för att inte han kunde ha hjälp.
Mm.
Och vi var bara så där, nej, du ska inte ha något dåligt samvete.
Nej, för det var ju inte tungt på det sättet. Jag minns, jag tyckte inte att det var som lite kul att vara i butiken och så det är sin och annat. Och så det.
Det är Lotta som ser till att räkningarna blir betalda. Men deras ekonomiska situation blir allt sämre.
För att mamma och pappa var ju inte gift heller, så han hade ju inte rätt till någon det här enklingspension eller vad det heter.
Nej.
Att han,
inte fick han någonting.
Han fick ingenting. Nej, och så blev han ju sjuk och efter att man har varit hemma i många månader så inte kommer det ju just någonting av lönen ens till sist.
Nej.
Jenny slutar med en del hobbyer eftersom hon tycker att de inte har råd att betala för dem. Pappan uppmuntrar henne att prova på olika sporter och instrument, men Jenny känner att hon har ett ansvar för familjen. Hon vill inte göra något som hon tror kan vara för dyrt.
Och lika var ju med julklappar och sådant, då hade jag jättemycket ångest över att jag var liten. För jag ville alltså inte, jag ville inte känna det att pappa ska måste köpa någonting åt mig, att det ska bli så dyrt, för att jag visste ju att det inte fanns några extra pengar. För jag minns ju att jag hade jättedåligt samvete en gång då han hade köpt till lilla julspresent åt mig en sån där, så en liten typ brätsdocka eller något sånt där Barbie-aktigt. Och alltså jag hade ju sådan, alltså jag mådde jättedåligt han kvällen, för att jag visste ju att de kostar pengar. Och liksom att, och vilket barn skulle nog egentligen ha behövt att tänka på här. Men det var sådant vi tänkt på.
Ja.
Och inte var ju här heller, för att inte gick ju pappa och klaga över att han hade dåligt ställt. Men det var ju, vi bara förstod här.
När pappan blir sämre börjar en kvinna, som de känner sedan tidigare, hjälpa dem där hemma. Pappan kallar kvinnan för sin kaffevän.
Hon jobbar inom vården också, så hon vill, som, hon vill vara med och hjälpa oss.
Ja.
För inte här så bara till sköjt om sin pappa, då det blir så det dåligt som det blir. Att inte ska, alltså hon var ju den som kanske sköjt om det här stomin och allting och hjälpt han med vässa besök och dusch till sist och allting. Och
att jag minns att vi vågade ju inte riktigt lämna han själv. Att vi typ i princip kött honom i turer. Att för det minns jag just att jag hade att Lotta få iväg med några sina kompisar på en promenad. Så hon skulle lite få komma bort en stund. Och jag minns att han sovde och just då. Att jag hade som att jag kött honom då. Att han ska vakna eller något. För han var nog lite så det förvirra.
Ja, alltså han tappade nog sin personlighet då. Han gjorde nog här. Och det var nog medicinernas fel och förstås. Men det var inte riktigt bra tid. Det var egentligen enda gången som jag kände att jag kunde vara, att jag var inte arg på honom, men jag var jättearg på hans sjukdom.
Så att
man behövde det här till fara ut och gå med en vän emellan, så att man fick vara lite arg, för han förtjänade inte få han det ilskan som man kände. Så vi kunde aldrig visa åt honom att vi var jätteirriterade på hur han hade blivit. För att man kände inte igen honom till det på slutet.
Jag minns att du hade ju dina typ två närmaste kompisar och som du började som ha så det rutin att du får ut och gå med åtminstone en timme per kväll, så att du skulle lite komma bort. Och jag hade ju just som att jag var just i de här grannarna att lägga med kompisen där och så det. Att man fick det liksom, för det var nog bara sjukdom. Att det var allt vad vi hade hem då just.
Sommaren 2011 blir läget så illa att pappan tvingas åka med ambulans in till Vasa centralsjukhus. Och där blir han kvar i 2 veckor. Lotta, Jenny och kaffevännen är med honom så mycket de kan, medan hans tillstånd blir sämre och sämre.
Den där sista kvällen eller dagen han var där, så då hade nog jag fått som cancer upp över öronen. Så då, och då minns jag nog att det var ju kanske inte jag riktigt som sa att jag måste bort, utan det var nog då. Och som sa att nu ska du fara iväg. Och det här så då fick jag skjuts till mommos. Så for jag till mommos och så var han natten. Och jag kände på mig att då jag for, för då sa jag som hej då och pussa pappa och det här krama om han. Och då kände jag nog att jag gick ut liksom att han dör i natt. Så.
Jag och kaffevännen hans var på patienthotellet bredvid Vasa centralsjukhus. Så jag kände på mig han i kvällen då du for att nu kommer han nog dö, kände jag på mig. Men det här, och så såg jag att det var de 2 bästa köjterskorna som kom och jobbade natt.
Mm.
2 riktigt härliga damer från typ Maxmo-kärgården eller någonting. De pratade så det här livör och Orvas Maxmo-dialekt och sånt. Och jag visste att pappa hade tyckt riktigt om de 2. Så då sa jag bara åt pappa att nu är det de här bästa köjterna att göra. Att vi får oss sova till patienthotellet nu. Att det är helt okej om du dör nu. Sa vi.
Lotta hinner bara lägga sig ner i sängen på patienthotellet innan samtalet kommer. Några minuter efter att de lämnat pappans rum har han dött.
Det först var ju nog en enorm lättnad, för alltså var cancer en hemsk sjukdom. Mm.
Lotta ringer genast och berättar för Jenny vad som hänt. Också hon känner en sorts lättnad.
Nu lämnar man ju liksom och stirr, men att just inte han i känslan att nu men äntligen, att nu får han liksom andas ut och att att en otroligt hemsk sjukdom. Och så det jag minns jag funderar som att om jag skulle ha behövt föra tid liksom och sia inte en sista gång, men det var nog mummo ett enormt stöd för mig, för hon sa nog liksom att nej, men här liksom bara skalet kvar, att pappa finns inte mer, att du har ingenting där som du behöver si. Så här var nog, så jag satt nog upp åtminstone en timme han natten och bara pratade med mummo, för hon var nog ett otroligt stöd, speciellt han natten för min del. Så det, så. Mm. Men jag minns nog, jag tänkte mycket på dig och Lotta, att hur fan du orkar, för jag var nog.
Men jag minns att jag var så lättad att äntligen så behöver inte han lid.
Mm.
Och det här, så jag tror det var första gången på flera år som jag sov riktigt bra.
Mm.
Men det var nog en jättekonstig känsla dagen efter att man satt sig i bilen och skulle fara tillbaka till Nykabi. Det var som bara, man kände alltså, jag kände bara som, jaha. Vad händer nu då? Vad gör man nu?
Mm. För vi hade levt med handikansen så nära och så tryckande i så många år. Mm. Att, liksom att sedan man inte hade Hanna mer. Mm. Att vad var vårt liv då?
Ja.
Då inte liksom var cancer.
Ja.
För det var ju här kretsar kring.
Det är sommaren 2011 och Jenny och Lotta har levt med cancern som ständig följeslagare i nästan 3 år. Inför mammans död hann de inte alls förbereda sig. Men det är annorlunda med pappan.
Vi hann ju faktiskt sörj pappa med pappa. Mm. Att det var nog som skönt. För man kände att, liksom att man hade som faktiskt... Vi hann faktiskt säga hej då. Och vi hann säga vad vi ville säga åt han innan han gick bort. Mm. Att det hann vi ju inte alls med mamma. Så bättre på det sättet. Och just det är så skönt att han var som så öppen. Och faktiskt prata om sin sjukdom. Och prata om hur skit han tyckte att det var. Och hur rättvist det kändes.
Mm.
Så det... Men inte... Inte vad jag nog minns att han på något sätt någon gång skulle ha varit orolig för hur jag skulle gå med oss.
Nej.
Jag minns inte att han någon gång som på det sättet skulle ha som uttryckna rädslor för att, att... Men vi hade ju mommo.
Och världens underbaraste grannar.
Ja.
Som sedan blev din vårdnadshavare då.
Mm.
När pappan dör är Jenny minderårig. Och det är grannarna, familjen till Jennys bästa kompis, som blir hennes vårdnadshavare. Något som kanske låter lite konstigt, men egentligen var ganska självklart.
När pappa blev sjuk och han bara hade... Han, liksom, han var ju själv helt enkelt. Och, och Lotta var ju nog med sina kompisar och försöka ha ett så normalt liksom, tonårsliv eller ungdom som man och bara kunna.
Mm.
Så, det, så då jag var över och lekt liksom, med min kompis där och så kom pappa ofta med och satt liksom, med hennes föräldrar och funderade och pratade. Så det, vi umgicks nog så mycket. Och, speciellt liksom, de åren då pappa var sjuk. Så vi blev nog nära.
Mm.
Så nära så att sen när han fick liksom, att sen när läkaren sa då att han måste börja liksom välja en vårdnadshavare åt mig, så stod nog liksom valet klart för han att vem han skulle fråga av. Så han frågade dem om de ville bli min vårdnadshavare och de tackade ja.
Alternativet skulle ha varit att jag skulle ha varit vårdnadshavare, men att jag är nog jätteglad att inte jag blev det egentligen, för pappa hade nog som önskat att jag skulle bli, men om inte jag fick bli så då skulle de här grannarna bli då.
Mm.
Och med facit i hand så det var bästa valet.
Mm, absolut, för då fick vi ju faktiskt ha kvar den här systerrelationen och fortsätta liksom bygga upp han. Mm. Att, så det var nog jättetur att det blev som det blev. För idag har ju Lotta och jag liksom en jättebra relation. Vi är ju som så nära man bara kan bli.
Ja,
liksom, ja. Och jag tror att han i relationen ska vara något annat ifall att Lotta ska behöva ta en, så det är lite mer mammaroll för mig.
Mm.
Att det skulle ha blivit något helt annat.
Mm.
Så tacksam för det jag nog idag att det blev som det blev.
Trots att Jenny gillar sina vårdnadshavare, eller sin bonusfamilj som hon själv kallar dem, och de genast också renoverar upp ett eget rum till henne, bestämmer hon sig för att bo kvar i huset hon och Lotta ärvt. Systrarna är då 14 och 20 år gamla och de ska bo tillsammans i huset under de 2 kommande åren.
Alltså visst låter det absurt. 180 kvadrat på 2 tjejer och en hund.
Där bodde vi då och så kom vintern och så blev det kallast vintern på vem vet när och bränslepriserna sköt i höjden så det var nästan 2 euro liten då man skulle köra till Jeppis varenda dag. Ja, och ja.
Och jättemycket snö och skott.
Jättemycket snö.
Oho, ja.
Kallt i huset. Vi satt och eldade hela tiden. Och
ja, jag minns jag faktiskt att vi gjorde liksom elda i, vi hade serverat allt spis.
Mm.
Men det var ett rum som vi annars hade varit jättemycket om det tiden då pappa var sjuk.
Mm.
Alltså riktigt sån här mysigt, sån här spisrum kallar vi det. Så vi hade, det var en två personers soffa där, men vi satt ju liksom alltid, hela familjen där, då pappa var sjuk och, och hunden förstås i soffan. Det var ju hans plats.
Och hunden mitt emellan oss, ja.
Så det blev nog som en viktig plats för oss sedan. Och att där satt vi nog mycket och just elda.
Ja.
Främst Lotta, jag kött snackade jag i soffan mest.
Ja. Och så började jag ju jobba ännu mera så man skulle ha råd till bokvar.
Eftersom Jenny är minderårig får hon en intressebevakare som håller koll på hennes arv och pengar. Det är Lotta som tvingas ansvara för ekonomin. För boendekostnader, mat och annat. För att klara av det här har hon två olika jobb samtidigt som hon studerar till lärare inom småbarnspedagogik. Jenny får inte ens använda sina pengar för att betala halva interneträkningen. Men efter några samtal med intressebevakaren görs ett avtal om att Jenny också får stå för en del av boendekostnaderna. Tillsammans med bonusfamiljen besöker de FPA för att ta reda på vilka understöd de kan få.
Vi fick ju svaret att de hade aldrig mött på en sån här situation tidigare, så att de visste inte vad man kunde få för stöd. De lovade att de skulle kolla upp och återkomma, men det gjorde ju inte. Men vi fick någon form av bostadsbidrag på 52 euro som vi skulle dela på.
Mm.
Och en annan lösning tyckte de också var att man behöver ju inte ta emot sitt arv, att man kan ju skänka åt staten.
Mm. Så det var ju en sån där fin tröst där mitt i.
De får alltså 52 euro i månaden att dela på. Lotta får också ett studiestöd på ungefär 200 euro. Båda föräldrarna var försäkrade via jobbet och därifrån kommer två klumpsummor. Bonusfamiljen fixar också några bidrag, till exempel från Lions. Men mer ekonomisk hjälp än så får de inte. Under den här tiden hade kontakt med socialen endast en gång och det är när det bestäms att grannarna ska ta över vårdnaden av Jenny. Jenny frågar då om hon får bo kvar i huset tillsammans med Lotta. Och trots att de blir lite förvånade säger de att det går bra. Många tycker kanske det är konstigt att två så unga personer vill bo tillsammans i ett stort hus. Men bonusfamiljen vill inte hindra dem. Istället försöker de hjälpa till på bästa sätt.
Vi kände nog att ingen annan i hela världen kan förstå hur vi mår.
Mm, mm.
Att vi kände att det bästa för oss båda är att vara tillsammans.
Mm.
Så att vi får förstå varandra och vara.
Mm. Och här, liksom mina som vårdnadshavare och så det tror jag aldrig egentligen ifrågasatt. Nej. Utan det var nog helt att de förstod här att vi behövde ha tid för oss två. Liksom för att fundera på allt vad vi hade gått igenom. Men, men det var ju alltid liksom nära till hand så mycket att de liksom ville ha oss på mat och allting. Alltså det var nog som alltid nära oss och det har hjälpt.
Men en gång i veckan åt vi ju där åtminstone. Alltså de skickade meddelande att det finns mat här klockan 5. Att kom över. Och det var ju super.
Mm.
Mm. Men vi hade ju hunden också.
Ja.
Och hunden så betyder ju nog jättemycket för oss båda.
Mm.
Så att jag tror att det var, han var ju nog en viktig del och för att få oss få oss ut och motionera och att inte lämna och sitta in.
För vi levde ju nog ändå liksom, alltså man skulle kunna liksom tro att det blir liksom kaos att två i han åldern liksom bodde själv. Men alltså att laga mat och vi var och handlade och jag minns vi delade upp att det var ett tvåvåningshus.
Mm.
Så att ibland dammsugade jag över våningen och ibland dammsugade nedran. Och så det att vi liksom böt om.
Mm.
Att vi hade som ansvar båda två och vi tvättade kläder och liksom allting. Att vi fick och snurr. Men alltså jag tror nog det var som, jag är jättetacksam för att vi fick ändå bo de där två åren tillsammans. För det var nog som en viktig tid för oss att liksom land.
Mm.
För att vi hade ju levt med cancern så länge. Att liksom hitta tillbaka till oss själv och liksom bygga upp vår relation. Och liksom, det var nog viktiga år.
Eftersom de redan under pappans sjukdom skötte om mycket i huset vet de vad som behöver göras. Under tiden mamman var i livet hade hon också förberett dem på att klara sig själva.
Och det är ganska obehagligt i efterhand att man bara, nej men tänk att hon som förberedde en och att man klarar sig. Mm. Alltså lite obehagligt ändå. Inte vet jag, om jag någon gång får några barn så ska jag nog förbereda dem, men kanske inte så det mycket.
Men det var jättebra. Att det var tur, för liksom allting så kött jag ju nog själv, för det var nog, det var så vi hade blivit lärt, att man fixar själv.
Ja, och då, det var ju då vi också tog kontakt med socialen och allting och hade dömt att komma på i det möte och det här. Vi var ju väldigt förvånade att inte någon kontaktade oss. Att vi skulle som sköt allting själv.
Ja. Och jättekonstigt och absurt egentligen om man tänker i efterhand liksom att de kollade aldrig upp. De hörde aldrig av sig och frågade liksom hur det varit, att hur det blev. Att om jag som trivdes med mina vårdnadshavare, att jag hade ju jättetur för det är jättehärliga människor. Men tänk om det inte ska vara det här. Vad skulle ha hänt då? Mm. Liksom, jag skulle bara ha liksom blivit lämnad där.
Mm.
Så jag har nog tänkt sig det många gånger i efterhand att det var obehagligt liksom, att inte bli liksom uppkollad med oss.
Mm.
För man tycker ju att de skulle ha behövt ring stup i kvarten. Liksom att vi hade ju blivit vi var ju föräldralös.
Mm.
Liksom jättekonstigt att inte liksom ringd och hörde av sig och funderade hur vi hade.
Socialen hör aldrig av sig. Men Lotta är konstant rädd för att de ska knacka på dörren och göra någon slags inspektion.
Att de skulle komma och granska oss, att jag skulle mitt i allt knack på dörren en fredag kväll och att jag skulle som dricka en cider eller någonting och att de skulle si och att de skulle ta Jenny ifrån mig. Och så vi var nog jätte ordningsam.
Mm.
Och hela sommaren efter då papp dog så jag vågade inte få till butiken och köpa alkohol åt mig. Till sommarens fester och sånt. Jag vågar inte. Utan den sommaren så köpte mina kompisar ut åt mig. Fast jag var 20. Men jag vågar inte. För jag tänkte som den här lilla småstaden också. Att tänk om de börjar tro att jag har blivit alkoholist eller någonting. Så att mitt tonårsliv och unga vuxet liv var nog inte så som unga vuxnas liv ska vara.
Efter 2 år tillsammans i huset bestämmer sig Jenny för att flytta in till bonusfamiljen på heltid. Hittills har hon ofta bott hos bonusfamiljen under helgerna, men nu vill hon att Lotta ska slippa ta allt ansvar.
Jag ville nog som att hon också skulle få vara med sina kompisar och liksom på det sättet ha ett eget privatliv, och för det behövde hon ju få ha. Och så det, och sedan just det att jag var 16 och tog beslutet att jag ville flytta över dit, så först så minns jag nog Lotta var lite kanske, som inte vet jag, kanske lite arg och ledsen för det, men jag tror nog sedan att du som förstod varför och att för jag ville nog som få han det att mer han det distansen och så att du skulle få ha som det egna och att och kanske ändå jag och få ha liksom ändå också kanske lite få känna det familjelivet och att få bo som under samma tak som bonusfamiljen.
Lotta bor kvar i huset medan Jenny flyttar in till bonusfamiljen och försöker anpassa sig till nya rutiner. Familjen har hjälpt systrarna ända sedan deras mamma blev sjuk, så hon har alltid känt sig välkommen hem till dem. Jenny får åka med på resor och släktkalas, precis som de andra barnen i familjen.
Så deras släkt har nog som blivit som viktig för mig, och att det är nog min släkt här och idag känns det som.
När Jenny fyller 18 bestämmer sig systrarna för att sälja huset. Nu, när Jenny är myndig, behöver inte längre någon intressebevakare vara inblandad i hennes pengar.
Så det var lättare, helt enkelt.
Mm.
Så det var inte lika mycket pappersarbete ändå om vi väntar tills här. För egentligen, om inte skulle ha varit för här, tror jag nog vi skulle ha sålt det tidigare.
Mm.
Så det var en rejäl skål då jag fyllde 18.
Jag kände ju också, för jag bodde ju där som själv då. Och med pojkvän och hund och hela faderittan. Och att 180 kvadrat och stor gårdsplan. Och nej, det var alldeles för stort.
Mm.
Att det var inte någonting jag ville ha i det skede av livet.
Och här märker man ju ännu på det att du kanske har lite trauma. Jag har trauma. Av ansvaret att du ännu känner att nej, gud nej, herregud, inte så här mycket.
Mm.
Att usch. Ja. Usch för ansvar.
Ja. Så här som jag har nog som redan sagt åt min pojkvän att om vi bygger hus så ska inte finnas någon gräsmatta till klipp och allting ska vara som lättkött och det ska inte vara för stort. Och ja, för att jag fick nog faktiskt trauma att ha Alltså, nu hade vi ju som storgårdsplan och allting vid villan, men det var ju som något helt annat här. Mm. För det kändes mer som hem, för att där har vi alltid varit, och där hade vi våra goda minnen. För huset bodde vi ju inte någon länge innan Nej. Mamma dog. Nej. Så det var ju inte på det sättet någon hem för oss.
Nej, inte har vi ju som egentligen någon minnen, så det är gemensamt med hela familjen därifrån. Nej. Att det är ju bara de kvällarna i spisrummet här.
Ja.
Och sedan att jag bodde, utan vi bara, att det bara var då och jag, så var vi ju egentligen bara på vinden.
Ja, ja.
Så då hade vi våra två egna rum och så vardagsrummet, så vi var ju typ alltid där då bara. Mm.
När huset är sålt flyttar Jenny till Åbo för att studera. Hon tycker det är skönt att komma bort från småstaden. I Nykarleby är hon den föräldralösa flickan. I Åbo kan hon börja om på nytt. När studierna är klara flyttar Jenny ändå tillbaka till Nykarleby. Hon vill vara nära familjen, både den egna och bonusfamiljen. Efter allt som hänt tycker hon att familjen är viktigast av allt.
Alltså på det sättet är jag tacksam över allt vad vi har blivit tvungna att gå igenom, för jag har nog stärkt Lotta mig jättemycket, för jag tror inte alls att vi skulle vara nära idag på samma sätt.
Nej.
För att just i och med, Lotta var ju egentligen på väg att börja studera till det till mamma, eller som efter studenten, att hon skulle börja flytta till studiestad och allting. Mm. Men hon stannade ju hem då i princip bara för att pappa blev sjuk. Mm. Och annars så skulle jag ju liksom bara ha varit pappa och jag kvar och så det. Men så på det sättet så har nog vår relation blivit något helt annat, och det är jag nog jättetacksam för idag.
Mm.
Att vi har ett så starkt band som vi har.
Ja. För det är ju någonting som vi har fått förklara åt våra pojkvänner, att eller de som ska vara tillsammans med oss, som oss som förstår, att det kommer som ett rejält paket i form av en syster med. Och det gäller ju för oss båda att det, ska, att det är som ett paketerbjudande, att du, den här får du, men du får också den här till en stor del, och du ska acceptera den här människan också. Och jag minns bara det jag sa här åt min pojkvän, så reagerade han på, och sa att ja, men det är nog faktiskt så. Att nu har ni så mycket mer kontakt än vad vanliga syskon har.
Det har nu gått 10 år sedan Jenny och Lotta blev föräldralösa. Sorgen finns fortfarande kvar, men de har lärt sig leva med den. Mamman och pappan finns ändå med dem i det mesta de gör, och de tänker på dem nästan varje dag.
Nog saknar man dem, och speciellt som vissa perioder i livet tycker jag nog man har mer så det att man saknar. Mm. Och det här. Och det kan bara vara sån där enkla saker, alltså bara sån där helt vardagliga saker som får en att tänka liksom på mamma eller pappa, och man börjar fundera att hur ska jag ha varit om det ännu ska vara här. Och just allt som det tycker jag nog man kan fundera, att om de skulle som vara nöjd med ens val, och liksom, eller om de någon gång skulle vara som besviken eller så, det är ifrågasatt att varför valde att göra så det. Men.
Mm. Kanske träffa de här pojkvännerna våra.
Mm.
Det har vi nog funderat jättemycket på.
Mm.
För både då och jag har ju hittat pojkvänner som till viss del påminner lite om pappa.
Mm.
Och som har lite av det här samma intresse som pappa hade.
Mm.
Så att det känns så sorgligt att de skulle ha haft så mycket gemensamt.
Mm.
Att sånt kan riktigt slå till när man minst anar den känslan. Liksom,
ja, det kan nog liksom vara irriterande, att man önskar liksom att de skulle ha fått liksom träff. Och såklart både mamma och pappa.
Mm.
Att liksom få se varför vi har blivit som vi har blivit.
Ja, ja.
Nej, men att det skulle nog vara jättehärligt. Det kan jag nog vara arg på om en gång.
Under åren har de lärt sig prata om det som hänt. Det kan komma upp när som helst. Till exempel när de träffar nya människor. Och speciellt i deras jobb. Båda jobbar på daghem, och där kan de ofta få frågor om sina föräldrar. Till exempel på mors dag och fars dag. När någon förälder frågar hur de firat känns det tungt. Som tur är lever fortfarande deras mormor, och de träffar henne ofta och firar till exempel mors dag med henne. Mormor är också den de ringer när de vill fråga något som andra kanske ringer sina föräldrar för att fråga.
Och just med sådana helt vanliga saker som man tänkt att man skulle ha mamma och pappa för, och just att bara fråga något, till exempel bara sådana grejer att hur länge man kan ha vissa mattyper i liksom kylskåpet. Alltså sånt där jätteenkelt, det känns jättelöjligt, men att det är ju sådana saker som jag vet att liksom mina kompisar ringer och frågar av sina föräldrar.
Mm.
Men vi har ju mommot som man kan ringa och fråga. Så. Mm. Ja, nej, allt som det var dagligt som man antog att man skulle liksom ha mamma och pappa till, men det blev inte så.
Idag mår Jenny och Lotta bra, trots allt de varit med om. Men uppväxten har påverkat dem. Ibland säger kroppen ifrån och Jenny har svårt med minnet. Osäkerheten under åren med cancern har också gjort att de nu vill planera allt in i minsta detalj. Lotta är beredd på att det kan komma någon kris och då vill hon vara förberedd.
Det ska finnas pengar om man någon gång i framtiden kanske får några barn, så ska man ha råd till klara av. Ifall att Karnes mitt i allt skulle dö så ska man ha råd ändå till skaffa barnvagn och bilstol och allting. Alltså sån är jag, så att jag megaplanerar allting som ännu inte har hänt. Att det är nog någonting som jag har fått ut av allt detta som vi har varit med om. Att det är nog det här ångesten och att måste ha ganska mycket planerat. För att man ska känna sig trygg och klar. Man vill ha det för att man ska känna att man klarar sig.
Jenny och Lotta har under åren kämpat på. Och de har gjort så gott de kan för att skapa ett tryggt och bra liv.
Många gånger så det jag tänker på vad man har gått igenom, så måste jag ändå säga att livet idag är nog bra. Att liksom att vi har ju ett enormt bagage och tiden läker inte alla sår, det gör inte den. Att vi har nog bara fått lära oss att leva med vårt bagage och att hur man ska handskas med och att prata om det. Och på det sättet så idag tycker jag nog inte att jag mår bra. Mm. Att jag har liksom de här trygga människorna runt mig som jag trivs med. Och liksom man har fått lära sig av allt det här och vem man faktiskt kan lita på och vem man vill ha i sitt liv. Att så.
Mm. Jo, alltså, jag tycker också att vi har ju valt vem vi har som familj.
Mm.
Alltså för det är ju tyvärr så att alla vuxna i ens närhet klarar ju inte av då det här hände. Så att många försvann ur vårt liv och det här många vänner försvann också ur vårt liv. Men det var ju de som lämnade kvar, så har vi ju desto bättre kontakt med nu.
Mm.
Så att det här att välja sin familj. Men jag är nog fortfarande väldigt förvånad över att vi inte har det här gått i väggen, någon av oss, ännu. Men att jag tror också att det här med humorn har nog fått oss till klara av vardagen.
Och, humor och öppenhet.
Ja, och att vi var ganska, i ett tidigt skede så låter vi oss själv vara glad och skratt. För när något sånt har hänt så kände man sig till först. Det känns lite dåligt att vara glad.
Mm.
Men det var en sån känsla som man fick trycka bort fort.
Mm.
Att vi tänkte att vi måste kunna börja skratta från hjärtat ganska fort. Annars går det inte till leva. Men nu har vi ju klarat det otroligt bra. Jag förstår inte.
Nej.
Så det i efterhand så kan jag inte förstå att vi orkar.
Nej. Men vi hade ju som aldrig... Det fanns som aldrig det alternativet att vi ger upp. Nej. Det fanns inte liksom på vår... Alltså, vi var nog som bestämda att det här klarar vi.
Mm.
Och liksom, och genom att vara öppen och skratta och gråta så har vi nog klarat mycket.
Du har lyssnat på Det här hände och jag heter Ann-Katrin Granroth. Har du en historia du vill berätta? Hör av dig. Du kan till exempel mejla till ann-katrin.granroth@yle.fi.